Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har en av de känsligaste handlederna i svensk ishockeys historia. Han blev svensk mästare under sin rookiesäsong. Han försökte sig på spel i NHL utan någon större lycka. Han är den spelare som har gjort flest grundseriepoäng i elitserien SHL någonsin. Han är nummer 23. Han är liraren med stort L. Fredrik Linkan Bremberg hör du den här veckan i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook, Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Nu, Fredrik Linkan Bremberg. God lyssning.
Per Fredrik Bremberg, född Lindqvist den 21 juni 1973 i Västertälje, nummer 23. Ja. Hej Linkan.
Hej, hej.
Trevligt att komma hem till dig här i Nacka.
Ja, trevligt för lite besök och goda bullar.
Ja, ja, det var svårt att hitta. Vi kom ner här med bilen, tänkte att vi skulle hitta något ställe, men vi fick åka långt innan vi hittade. Det var långt i affären.
Det tycker du?
Ja, ja,
det, så hittade jag fel. Det såg lite halvt ut i skärgården, så att, ja. Nej då, de var goda.
Hur hamnade du här ute? För du är ju som sagt Tumba kille, uppväxt i Tumba egentligen, va?
Ja, växte upp mest hos min mamma och min styrpappa Gunnar och, som, och sen har min pappa bott här ut mot Nacka, Skurusunder förut, så att han bor på Norra Lagne här rätt nära också, så att jag har lite anknytning hit.
Hur är livet efter ishockeyn? Du spelade ju i herrans massa år. Blev det 18 elitseriesäsonger sammanlagt?
Ja, jag tror det. Ja. Det blev 23 totalt på senior, A-lagsnivå. Så
säga, lite Kanada, lite Finland och Ryssland och ja. Schweiz, ja.
Nej, men det känns bra faktiskt. Jag hade ju ändå börjat planera mitt liv efter hockeyn redan innan och börjat plugga. Och nu är jag fastighetsmäklare, så att jag tror den övergången hjälper till lite där.
Ja, hur var det? Alltså på ålderns höst att sätta sig i skolbänken igen. Med studieteknik och dessutom ha en familj samtidigt.
Ja, men det var lite nytt. Jag har inte gått sen ekonomisk linje. Det är många herrans år tillbaka, så att jag pluggar på Malmö högskola på distans. Så att, i början var det lite tufft innan man kom in hur man då skulle plugga, men sen var det en utmaning och jag tror att jag behövde det också, så att det var roliga två år.
Hur är det att vara fastighetsmäklare i Stockholm idag med priser som, ja, det blir bara dyrare och dyrare att köpa bostäder för varje dag?
Ja, men det är rätt tufft ändå, framförallt in i stan. Nu har inte jag varit så länge, jag fick min registrering i oktober här förra året, så att det är några månader. Så att, jag har inte riktigt kommit in i allt, men det är som alltid, tar lite rutin innan man är säker i allt. Men det är en bra marknad, men det är hårt konkurrens också.
Mm. Har du varit ute och visat sådär? Var det viktigt att tänka på när du ska visa ett objekt? Vad är det som liksom var...
Nej, men det blir bara lyhörd mot kunden. Jag tänker väl själv om jag själv skulle vilja sälja, hur mäklaren ska vara. Och framförallt lyssna på kunden, hur de vill ha det. Och sen vara noggrann och framförallt återkoppla när man ska och säger. Det tror jag är det viktigaste.
Hörru du, saknar ishockeyn?
Nej, inte riktigt så. Sen vissa saker, klart. Ibland när man är på hovet och kollar Djurgården, det är klart stämning, så här, vissa matcher. Det är mer sådana saker som kanske skulle vara härligt. Och nu kommer inte det hända igen, men det är sådana saker man minns. Och stämningen framförallt.
Men du var inne och lirade här i Haninge, division 2, för ett par år sedan bara, och gjorde en herrans massa poäng. Nu ska vi se om jag har siffrorna här. 17 matcher, 29 poäng. Det verkar vara kul fortfarande med ishockey.
Ja, det var Fimpen där som slog ihop ett lag där, så blev Haninge Anchors. Vi hade lov att hjälpa till där för att få igång föreningen lite. Det var en rolig grej, och det var väl på lagom nivå då när man var lite otränad och när man typ hade slutat på elitnivå, som jag kallar det. Men det är fortfarande, alla kan åka skridskor i division 2. Det är väl mer tankesättet som är skillnaden mot högre upp.
Och så fick du spela med ditt gamla kompis här som, ja, som har spelat på hög nivå. Så jag misstänker att det var kul på det sättet. De kunde tänka hockey, eller de kunde hockey så att säga.
Ja, absolut, men det var en rolig grej faktiskt. Och det var inga tjuvknep och så från motstånd. Utan jag tror motstånd tyckte det var kul också att vi spelade där. Och, så att, det var en rolig grej.
Uppvuxen mestadels i Tumba. Hur såg det ut där på 70- och 80-talet när du växte upp?
Ja, jag växte upp med mamma och min styrfar Gunnar som var... Ja. Hjälpt mig väldigt mycket i karriär, men det var fotboll, det var tennis, jag spelade basket, volleyboll, jag höll på med alla möjliga sporter. Det tror jag var bra också att man provade på, så att jag valde inte så tidigt med hockeyn, så jag spelade fotboll och hockey väldigt länge.
Hur var det i fotboll?
Ja, jag var rätt okej, jag bodde forward mittfältare och sen slutade som libero. Jag tappade snabbheten där på slutet, så att, nej, men det var kul. Jag tror jag var väl en tänkare också, framförallt på mittfält, och så att lite spelfördelar.
Var det nära att du valde fotbollen istället? För det är många av er som är lirare, bolllirare, har ju, ja, varit duktiga i både och. Så det är tillfälligheter ofta som avgör.
Mm. Nej, men det var väl lite att några av de här Stockholmsklubbarna knackade lite på dörren när man var lite yngre där. Men jag kände väl också någonstans att hockeyn tyckte jag ändå var roligare. Så att det var där jag gjorde valet, så att säga.
Tumba är ju riktigt, riktigt hockeyfester. Det är många som kommer därifrån med Challe Berglund och Håkan Andersson och allt vad de nu heter. Under lång tid så har ju Tumba, ja, varit en faktor när det gäller att producera ishockeyspelare.
Ja, det är några stycken. Sen Challe då, som jag spelade med när jag kom upp i Djurgården framförallt, som var lite av min mentor. Nej, men det var väl... Jag tror vi hade bra ledare framförallt när vi var yngre.
Och sen, vad hade du för ledare i Tumba?
Nej, det är inga kända namn så, utan Rolle hette ena tränarna. Men de lät oss lira och ha kul, och liksom det var lite, det är inte riktigt som nu, inte samma seriösa satsningar, men jag tror det var bra också. Sen var det mycket allmänheten framförallt. Mm. Man spelar mer på hemma på grus, de spolar upp grusplanerna, och jag tror det är stora skillnader mot det man jämför med idag när man ser alla ungarna nu. Man ser ju knappt någon på fotbollsplanerna längre.
Du får ju ofta frågan, jag vet det, för jag har rört mig ute med dig någon gång, hur har du tränat upp de där handlederna? Hur har du gått till de där handlederna? Hur har du gjort? Är det dieselträning?
Nej, inte riktigt. Jag tror jag har alltid haft en bra bollkänsla med tennis, badminton, oavsett vad jag sysslar med bollsporter. Så att jag tror faktiskt att jag har inte gjort något speciellt. Jag har aldrig stått med så här tre kulor som folk har gjort, utan jag tror mer, som jag sa, allmänhetens åkning. Jag spelar mycket med kompisarna, alltså Niklas Umblad som är tränare och gammal spelare växte upp med. Så att vi hade många kamper på allmänhetens där och tävlingar, så att jag tror det var lite sånt där som hjälpte till också.
Hur var det i skolan?
Ja, medel skulle jag vilja säga. Det blev väl, hockeyn tog väl över mer och mer där på högstadiet, och tyvärr så hade jag väl önskat att man kunde gå klar hela gymnasiet, men jag fick ju hoppa av sen ekonomiskt när jag kom upp så pass tidigt i Djurgårdsalag, så att det var väl någonting jag egentligen inte ville, men just då fanns det inte så mycket hockeygymnasium och sådana saker, och jag var ju på väg att flytta upp till Örnsköldsvik faktiskt och gå där uppe med Foppa och Näslund, men jag kände inte för att flytta upp då, var inte riktigt mogen för det heller.
Minns du vad gick du för skolan i nian med för medelbetyg?
Oj, herregud, vad kan det ha varit? 3-2, 3-3.
Ja, du höll det flytande. Du
gjorde jag gjorde det, men ja, man missade en del där på slut, tyvärr. Men det, ja, skolan blev lite lidande.
Favoritämnen i skolan?
Ja,
förutom idrotten då?
Ja, exakt. Ja. Idrotten var det man hade bästa betyg. Nej, men jag tror faktiskt historia och geografi då var jag rätt duktig här för mig. Så att teckning och teknik och träslöjd och sådana här, det var inte min grej, utan där hade jag problem.
Nu är du mäklare, är det mycket matte i det, eller vad är det som är viktigt att kunna som mäklare så att säga?
Ja, men som tur var finns ju miniräknaren också, så att, nej, men huvudräkning är bra, det har jag bra på. Nej, men sen är det väl det juridiska, hålla koll på allt som man håller sig inom ramarna och liksom hjälper kunderna och förklara olika saker som kan hända och som kan ske, så att det är väl den biten man får det mesta koll på.
Och vi går tillbaka då till ungdomsvården. När kände du att du jag har något lite extra här alltså. När fick du den känslan?
Nej, men jag tror som jag och Niklas Sumla ville ju faktiskt värva det till AIK, tror jag. Vi kommer inte ihåg gamla vi var, om vi var 11, 12 eller ännu 10 där någonstans, så gick vi där dit tillsammans och spela. Sen efter gick jag till Djurgården, och det var väl där när jag kom upp där i 73 när vi hade bra lag och började närma sig BI, kände väl att ja, jag hade ett bra försprång och hade bra spelsinne och kunde leva bra på det, och sen liksom rann det väl på, det kändes väl bra liksom. Och sen, men sen helt plötsligt började jag tänka om lite där, och lite från mamma och pappa, och tyckte väl skolan var viktig också, så att då tog jag kliver från Djurgården faktiskt tillbaka till Huddinge och spelade B-juniorerna där mer för att komma närmare skolan.
Ja.
Så att det blev lite andra krav hemifrån där, och det kan vara bra också, tror jag.
Nu får jag fråga, varför bytte du från Lindqvist till från Bremberg till Lindqvist? För Linkan, det var ju ditt artistnamn, du var ju Linkan med hela svenska folket, eller är fortfarande.
Ja, nej, men det var ju så innan min mamma träffade min pappa, så hette väl hon Lindqvist. Och så ville väl, pappa heter ju Bremberg, så ville jag väl föra det namnet vidare så att säga när jag gifte. Det var en liten omställning, men jag tror det, nu alla vant sig vid det, och smeknamnet finns ju kvar, men det var så historien ligger.
Jag kan tänka mig att det var ju så mycket Linkan med allt och alla, och så helt plötsligt ett nytt efternamn att förhålla sig till.
Ja, men vi hade ju diskussioner, så Kajsa, min fru, och sen min mamma då, som heter Lindqvist, men det, övergången gick bra ändå tycker jag.
Ja, i Huddinge. Vilka hade du i Huddinge då när du hamnade där? Vilka spellagkamrater och tränare?
Jag tränade Mats Weidestål. Gamla som jag tyckte var jäkligt bra. Han hjälpte oss väldigt mycket. Sen spelade lite med Nylander och Micke. Var kvar där.
Han är 72 år.
Ja, jag tror det. Så att vi var några stycken. Vi hade rätt bra lag. Men framförallt så var lite närheten här. Men vi tränade bra. Och efter det året där så fick väl Djurgården, Putte Karlsson hade sett några matcher, tror jag, Nylander. Vi vann med 7 någonting mot några lag. Jag tror vi hade 2 plus 5 eller 5. Någon av oss gjorde, ja, vi gjorde i alla fall 7 poäng den matchen. Och då hade Putte av sig, för jag hade ju lämnat Djurgården året innan. Så gick snabba ryck, så jag gick tillbaka till Djurgården efter det året. Så att.
Då är vi framme vid 1990, va?
Ja.
Säsongen 90-91. Och då gjorde du också elitseriedebut, som det hette då.
Mm. Ja, det var tidigt, det hade jag inte tänkt. Det var några matcher i Nacka, division 1, och så blev det lite skador. Så det året stack ju faktiskt Sudden och Garpen där. Det var ju lite rörigt om i NHL. Så att det blev en liten öppning där också för mig då, som jag då, ja, tog vara på så att säga.
Berätta, kommer du ihåg debuten?
Ja, jag tror det faktiskt. Men jag tror att jag kommer ihåg, jag sköt i stolpen i alla fall, kommer ihåg. Så att det är ett bra minne. Nej, men det var roligt, jag var ju jäkligt
nervös. Vilka mätte ni?
Oj, var det Luleå vem att jag kommer inte riktigt
bort eller hemma?
Nej, hemma tror jag.
Hemma.
Mm. Jag tror att
var i Globen då eller?
Nej, jag tror på Hovet. Den matchen kan ha varit på Hovet.
Ja.
Men det är jag, klart var jag jäkligt nervös, men jag hade varit med och tränat ett tag och på sommaren där med A-laget också, så att jag kände ändå till killarna, så att de tog väl om hand.
Men det var ju ett bra Djurgårdslag. Det var ju ett lag som var regerande svenska mästare.
Ja, de hade ju vunnit 2 år. Nu vann vi 3 år när jag kom. Ja, vi hade ju Eriksson och Ragnarsson på backen. Vi hade ju en tung klan med Stamberg där bak. Så att det, ja, man fick en rätt hårdhudad utbildning så att säga, på träningarna. Det var inga gratis meter man fick, om man säger så.
Berätta om det, för det var ju alltså komma in i en sån här vinnarkultur som det ändå var då i Djurgården under Putte och Lasse, och ni radade upp SM-guld där med Spillersboda 1-3-1 som spelsystem. Hur var det att komma upp och komma in i det systemet? Var det enkelt att känna, ja, nu tar jag den här rollen, eller hur?
Nej, men man hade ju ändå hur exakt de ville att varje spelare skulle spela. Sen var det som vinnarkultur som du sa i väggen, och liksom, vi hade ett bra lag och alla, det kändes som, även fast vi låg under inför sista, så kändes det ändå som vi hade styrkan att vända varje match, och det var ett bra system då som tog ut dem flesta andra. Sen hade, men det byggde ju på att det skulle vara ett bra offensivt lag. Det var ju så vi skulle återta pucken. Egentligen det var ju defensivt, fast ett offensivt tänkande så att säga. Det tror jag inte alla förstod i början. För många tyckte ju såklart att det var tråkigt att möta i början.
Hur var det att lira det då? Jag menar, man tänker ju dig då som, ja, lite gamäng och lirare på visen. Där var du var ju väldigt fast i ett system där.
Ja, men det var med offensivt. Men jag fick ju mina som Lasse Falk då, som ändå håller som min mentor lite och putter det, så att han sa, du får dribbla hur mycket som helst bara du inte tappa pucken på fel ställe. Det var liksom ledorden, så att jag fick en avhyvling ibland, det fick jag, men det, man lärde sig.
Hur kunde du låta?
Oj. Det vågar jag knappt säga. Nej, men det var höga nivåer och högt till tak, och men det putt bra. Han ville så länge, han funkar lite så, eller båda dem, så länge de skällde så brydde de sig om en liksom. Och när de väl, man märkte när de gav upp på vissa spelare att här går liksom inte att lära och få ut det vi vill av dem.
Hur på att ta sån här kritik, rinner av det liksom, alltså, de nästan kommer att funka, eller blir du ledsen, eller hur funkar det när du får en riktig utskällning av Lasse Falk till exempel?
Ja, men jag tror man lär sig, när man var yngre såklart, att du tar det ju hårdare. Samma, kan jag jämföra med om du, efter en match, om du läser tidningar att man, det kanske står lite olika att man har varit dålig så, men det tror jag man lär sig när man blir äldre sen och liksom borstar av sig lite. Men i början var det tufft, det tog ju rätt hårt ibland, och men jag tror jag blir rätt stark mentalt av det också framåt liksom, så här med tidningar, utan det har varit mycket negativt också och positivt, så att jag tror man lär sig av det framförallt, men det är tufft i början.
Mm. Man måste bli hårdhudad på något sätt.
Ja, men man blir det automatiskt. Ja. Och sen är det lite hård attityd runt hockeyn och sådär, och det är lite i att ta, ja, du bedöms ju liksom av andra så att säga, så. Ja, sen vet man ju inte alltid deras hockeykunskaper, nu ska vi inte gå in på det, men men det är klart det var tufft i början.
en samhällsfråga. Du är förknippad med Djurgården naturligtvis efter 15 säsonger i A-laget. Var du djurgårdare från början?
Nej, inte jättemycket. Jag var faktiskt, både min mamma och min styrpappa Gunnar jobbade i Södertälje, så att på olika, så att vi har mycket att kolla på SSK, för de hade alltid säsongskort med företaget, så att det var Glenna Johansson, Tommy Eklund och de här gamla äldrebrink, så att jag var mycket att kolla SSK, så att det var Glenna Johansson som var min lirare så att säga när jag växte upp.
Vad jobbade mamma och pappa med förresten? Båda dina fäder?
Ja, eller min mamma var inom ekonomi, gamla BPA, Sandemål ekonomi, och min styrpappa var civilingenjör inom flexsystem och sånt. Ja, min pappa då, han har varit vd för lite olika bolag i medicinska branschen.
Ja.
Så att lite affärsinne.
Hur kom idrottsintresset då? Hur kom det in i ditt liv? Var det bara naturligt att du, när du var liten, älskade bollar, eller hur?
Ja, men jag tror det var som jag sa innan, liksom, att man spelade fotboll hela tiden. Det var när vi gjorde liksom, mamma och pappa, de fick ju komma och hämta, liksom, att spela landhockey och fotboll, och att man skulle äta lunch. Så att jag tror det bara fanns det på ett annat sätt. Och framförallt med kompisarna, vi var ju rätt många som bodde nära varandra och spelade, så att det bara flöt på, liksom. Så att det finns ingen anledning att det blev så, utan ja.
Du kommer in, alltså, in i elitserien, vi säger elitserien, SHL heter det ju nu, och blir svensk mästare direkt.
Ja, det var en liten chock.
Berätta. Så att,
ja, det var roligt, alltså. Det var, mötte ju Färjestad, så vi vann ju rätt enkelt den serien. Så att, det var ju stort när man var så pass ung, så att jag fick inte ens följa med på segerfesten efter, för jag var ju för ung. Så att, jag fick vara med på middagen, men Putte Karlsson höll en riktig koll på oss. Så att vi inte skulle dricka champagne, så det var hårda bud. Men det var ju en läcker erfarenhet såklart att vinna första året, så att, det kommer jag aldrig glömma.
Sen blev det ju inga fler SM-guld.
Nej,
SM-finaler.
Ja, lite förluster istället. Ja. Men det är små marginaler. Det har vi ju sett i andra sammanhang också. Så att det var tråkigt, men ja, vi hade ju några bra år. Sen, några år jag var i Djurgården hade vi några tyngre år med lite sämre lag, så att det var lite mer tema att överleva där. Några år. Men det var ju så som det var, så att det var bara att acceptera.
Jag ska åka och träffa Jörgen Jönsson här om någon vecka. Berätta om den rivaliteten som fanns, som fortfarande kanske finns, men den var väldigt påtaglig under många år mellan Djurgården och Färjestad.
Ja. Nej, men det var ju redan när jag kom upp, så fanns ju det liksom i mötena, så att man kom in i det där. Att det, sen har det bara levt vidare, men det är ju lite roligt också. Även fast man inte är någon riktigt däremot som det skulle vara mot AIK, men det lever ju kvar fortfarande, så att det kommer aldrig försvinna.
Är det skönt att ha något sånt här lite rivallag, alltså, slår vi dem så är mycket vunnet då. Den känslan att...
Ja, men det är lite hat, det är det. Som jag sa, det sitter ju i väggen och det är kul när det blir sådana matcher.
Och så rullar det på i Djurgården då. Du spelade säsongen 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, 96-97 och 97-98. Du rullade på en hel massa år där. Berätta om den tiden då, som skedde efter då att Putte och Lasse lämnat och nya eran i Djurgården.
Ja, nej, men det var ju roliga år. Jag spelade mycket bra spel med Micke Johansson och Espen Knutsen kom ju då, som Kjellberg, Putte Eriksson. Vi hade ju... Ja. Det gick ju bra då också, så att säga. Så att, det är det jag kommer ihåg, att man fick spela med så pass bra spelare. Och ja, det blev bra kompisar också. Så att.
Ja. Och sen så bestämde du dig 98-99 för att åka till Nordamerika. Du var draftad, du blev draftad 1991 i tredje rundan, 55:e spelare totalt av New Jersey Devils. Men det var i Edmonton Oilers organisation du skulle hamna, och det beror på Kenta Nilsson, berättar du.
Ja, exakt, det var Kenta där som jag hade lite...
Mr. Magic.
Jag var på väg till New Jersey lite yngre när jag var runt 19, men det blev aldrig av och jag var inte mogen. Men sen blev det Edmonton då, så jag kände att det är dags att ta steget innan man blir för gammal. Så att, men det var Kenta som låg bakom det, och ja, det blev ju tyvärr inte någon vidare NHL-karriär för mig då, men det var ett roligt år och gick bra i farmarliga, men som jag sa, jag tror jag hade behövt mer än ett år där borta.
Hade du inte kunnat passa till New Jersey? De spelar ju 1-3-1 också med Lola Mirello som general manager där, och du kunde ju det lite.
Ja, men förmodligen kanske. Men det var lite annat också när man skulle över. Det var lite mer problem med Djurgården och kontrakt. Och det var inte lika öppet som det är nu att komma iväg. Utan det var lite rörigt på sådana sätt.
Ångrar du att du inte liksom tog tag i saken och drog tidigare? För jag misstänker att det fanns möjligheter att sticka tidigare.
Ja, men det är väl kanske det jag ångrar mest där efterhand. Sen är det lätt att sitta och säga det. Men alltså, jag tror att man skulle ha chans att stucka lite tidigare faktiskt. Men det är väl något som... Ja, det är som det är. Men det är det jag ångrar mest då, i min hockeykarriär att jag inte gjorde. Och det, men jag kanske inte var riktigt mogen att flytta då heller. Det, jag vet inte när man var 19, men kanske var lite det som gjorde att man inte tog steget också.
Vad sa Kenta då? Nu ska jag ta det till Edmonton. Ska du lira igen? Eller hur sa han det?
Nej, men han tyckte jag skulle passa in med min spelförståelse och allt och sådana saker. Så att det var väl där diskussionen gick. Sen ja, tyckte väl ledningen också som han och... Funkar väl okej där borta i början tycker jag på försäsongen. Spelade med Billy Garen och lite olika forwards. Men sen var det ju debuten här. Första matchen mötte vi San Jose och Ragge, min gamla backpooler. Så att, då fick jag ju bara 3 byten efter ändå i premiären. Och då, man blir ändå lite så här fundersam hur de tänker. Men ja, sen blev jag nedskickad då. Och då rullade det på där nere och så. Men det var ett nyttigt år. Men jag fick samtidigt när jag var uppe spelmässigt var det väl okej. Men jag var ju där för att leverera poäng och de kom tyvärr inte.
Det är inte så lätt att du bara får 3 byten.
Nej, den matchen, men sen fick jag några matcher längre fram då, men det är lite så, det är lite annorlunda borta. Sen var det lite annorlunda, det var ju gamla regler, det var lite helt annorlunda om man jämför med spelet då.
Du gjorde totalt, vi pratar nu säsongen 98-99, 8 matcher för Edmonton Oilers i NHL. Du var nere i farmarlaget Hamilton Bulldogs i AHL och där gjorde du succé. Det blev 18 plus 36, 54 poäng på 57 matcher. Så att du måste ju ha legat i pipelinen där på något sätt.
Ja, jag tror det faktiskt. Det rullar på bra och jag försökte väl ändå hålla upp. Jag tappade väl lite kanske det positiva mentala lite mot februari i slutet. Där jag kände att det kanske inte blir något mer att man kommer upp igen fast man spelade bra där nere. Så jag tror jag tappade lite, så tyvärr. Jag kanske kunde spela ännu bättre i slutspelet där. Men jag tappade lite mentala biten på slut.
Ångrar du att du åkte hem, att du inte stannade kvar där? För du, vad jag förstår så hade du ett envägskontrakt första året, så skulle det bli tvåvägs och då valde du att lämna Nordamerika. Ångrar du att du inte var kvar där? För jag menar, de här siffrorna som du ändå presterar i farmalaget bäddar ju för en NHL-karriär.
Ja, men det gör jag väl också, att jag inte var kvar. Vi höll på att diskutera den, om vi ville ha tvåvägs. Jag känner väl att, jag kommer inte ihåg om jag var 25, jag känner väl att åldersmässigt, om jag kanske var lite för, som jag själv tänkte, att jag kanske är lite för gammal för att hon ändå ska spela med när man har tvåvägs. Då var det så tankarna gick. Sen hörde Davos av sig, så jag fick ändå ett bra erbjudande därifrån. Men ja, jag hade behövt mer än ett år för att komma in i spelet där borta, tror jag, och livet. Så att, ja, man kanske skulle ha bit ihop det.
Hur var det att leva i nu var det ju Hamilton mycket, men hur upplevde du Edmonton då? Uppe i Alberta, i prärien.
Nej, det var ju kallt. Ja. Men Hamilton var helt okej. Själva runt arenan där är lite rough. Jag bodde på Sheraton Hotel hela året. Så att jag bodde ju...
Ett helt år på hotell?
Ja, helt år. Så att...
Du behövde inte bädda sig in en enda gång. Nej.
Det var ju inte bra för matvana direkt. Men samtidigt så var jag mycket inne i Torontos Mats Sundina, som jag känner väl. Så att jag var mycket där inne. Det tar inte så lång tid emellan. Så att, det gick, och sen hade jag ändå, det var bra killar i laget, så jag trivdes bra.
Du hade Ron Lowe som coach, var det för mina av honom? Det var ju bara 8 matcher hade honom förvisso, men på träningsläger och så.
Nej, men han ville ju få mig lite att spela center också. Jag är inte riktigt van, så jag mötte faktiskt, det var lite roligt, vi mötte ju Toronto och Sudden där på någon försäsongsmatch i Hamilton. Och så fick jag möta Sudden vid tekningarna varje gång, och vi känner ju varandra väl, så han sa, vad gör du här? Du kan ju inte teka. Så att, jag sa, du kan i alla fall försöka släppa några tekningar så att det blir, så till och med linjedomaren sa, nu får du dags att ta en tekning här liksom.
Ja.
Men så det blev ju lite konstigt där också att han ville ha mig som center. Ja, jag kan ju spela center spelmässigt, men jag är ingen första klass tekare, så att... Nej, men annars, han var väl hård då, men det kanske blev lite fel där också, vad de skulle använda mig till.
Hur var det i Hamilton? Vad fick du för roll där?
Nej, det hade jag rätt fri roll. Det var liksom, leverera liksom, och offensivt, och vi fick spela rätt fri. Jag spelade med Chris Ferraro, en av tvillingarna där, små ettriga, men det funkade bra. Sen hade George LaRocque på vingen, gamla slagskämpen som täckte upp, så att... Men han, coachen, kommer inte ihåg vad han hette, vi hade det. Men han lät oss spela rätt fritt offensivt och vi fick göra det vi var bra på. Mm.
Du har ju liksom en härligt avslappnad spelstil, och kanadensarna är ju så att det ska ju se liksom väldigt intensivt ut många gånger. Hur tyckte de när du kom glidande lite och slängde passning? Jag tyckte de att du såg oengagerad ut, eller hur sa de om det?
Nej, men det kan ju vara, jag har ju sån liten åkstil liksom, ja. Långa skär, jag lever mycket på glidet och gjorde, men samtidigt när jag väl sticker iväg så var jag ju rätt snabb liksom från hörnen. Jag kom ofta ut från hörnen snabbt med pucken och så att, men det är svårt att ändra på en stämpel liksom. Sen skulle jag se mig själv ibland när jag ser på tv, så ser det långsamt ut, men jag hade ju en sån skridskoteknik. Så det är klart, jag har ju fått mycket kritik för åren också, men som sagt...
Jag tänkte vad kanadensarna sa om det, ja, för de är ju väldigt sådär, det ska vara intensivt.
Ja, det var väl lite såhär ibland, men samtidigt tror jag sen när de väl var bredvid mig på isen och så lite närmare, så då ändrade de sig rätt snabbt faktiskt, och då var det inte så mycket snack om det.
Det var alltså säsongen 98-99, och säsongen 99-00, då hamnade du alltså i Davos och i Schweiz.
Stämmer.
Berätta om det äventyret.
Ja, det var roligt också. Jag spelade där, så hade jag Petter Rönnqvist som lag i målet, och så Petter Nomelin, en av de bästa backarna jag spelade med på backsidan. Så att, härligt år uppe i en alpby och rolig hockey offensivt. Så att, spelmässigt gick det väl bra, och vi var ju nära att bli kvar där också, men då blev vi lite hemdragna. Jag var på väg hem till Djurgården när jag blev Malmö. Men det var ett roligt år och ja, härligt land att leva i.
Ja, det är skönt. Det är inte så långa resor i Schweiz.
Nej, men du kommer ju hem varje kväll och det är inga övernattningar. Och, ja, sen är det är bra, faktiskt rätt rolig hockey. Bättre hockey än vad många tror. Framförallt nu har det blivit ännu bättre sen jag var där. Så att, rätt offensivt och skridskostarkt liga. Och, men alltså, resorna är ju perfekta. Det är, framförallt då hade inte vi familj och barn, men ja, har man det så är det perfekt land att spela i.
Men det blev alltså istället då för... ytterligare spel i Schweiz, för du spelade i VM det året också, 99-0 när du tillhörde Davos, så hamnade du i Malmö, MIF Redhawks. Mm. Och det var väl Lillis Lund och Wikegård som värvade dig, va?
Ja, det var ju det. Jag höll på att förhandla med Davos att skulle vara kvar, och sen hörde faktiskt Djurgården av, så då höll på att skriva ett långt... Ja, jag och Espen förhandlade nästan ihop där att vi skulle komma hem och skriva ett femårskontrakt. Och sen efter VM, det var då det här med Hardy Nilsson blåste upp lite att vi var... Men det är också lite ödigt, för jag har egentligen samma syn på hockeyn, att man ska ha mycket puck och offensivt. Och, men det, jag menar att jag skulle hem till Djurgården, men då blev det inte så. Det blev lite förhinder i förhandlingen där. Så att då ringde byggmästaren Percy Nilsson.
Ja, då var det som stötte ihop sig med Djurgården då? Vad var det som...
Nej, men det tror jag var Hardy som ändrade sig efter VM där. Så, ja, när vi kom på Arlanda så sa vi ses väl, för han visste att förhandlingarna var igång. Att vi ses väl om 3 veckor på typ, ja, när fyssäsongen drar igång. Och sen... Ja, jag tror han vände lite där, och sen ville de ändra lite spelidén, och de tyckte inte kanske inte att jag skulle passa in i den då, så att mer än så var det egentligen inte, och det var ju bara att acceptera. Och... Så då blev det Malmö.
Då blev det Malmö.
Lillis och Wikegård.
Ja, hur var det då att hamna i Malmö? För du var ju så förknippad med Djurgården.
Mm. Nej, men det var ju, vi hade lite tufft där tyckte jag. Sen trivdes faktiskt inte jag och Kajsa, min fru, jättebra i staden heller, så att det kanske hade...
Var bodde ni någonstans?
Ja, vi bodde mitt inne i stan.
Ja.
Men samtidigt, vi var ju mycket i Köpenhamn och så, det var ju trevligt. Men ja, det släppte väl aldrig där heller. Och jag vet inte, det påverkar väl också att det är privat. Och så. Sen spelade jag inte bra de 2 åren jag var där. Så att,
det blev det tränarbyte också.
Ja, just det. Mm. Lille Söviken, sen kom ju Bäckis och Gunnar Johansson andra år. Så att, sen
hur var det då, få gamla Färjestad-killar till som tränare för Djurgårdare?
Ja, nej, men vi hade ju ett rätt rutinerat lag i Malmö. Det var ju Rier, det var ju många, så att jag tror inte du kan använda vilket ledarskap som helst när du kommer in liksom. Du kan inte komma in och skrika som det vore, ja, ett juniorlag så att säga. Så att, ja, det blev lite kollision där, tror jag, med Bäckes och Gunnar också, med laget vi hade, men det gick väl ändå okej, tycker jag. Mm. Lag spelmässigt.
Du var i Malmö i 2 säsonger i alla fall.
Mm.
Ja.
Det stämmer, och sen bar det hem till Djurgården igen.
Sen bar det hem till Djurgården, säger du?
Mm. Ja. Men jag hade ju, det blev lite annorlunda, för jag hade ju spelat dåligt de 2 säsongerna, så att Djurgården tvekade, men då sa jag till Djurgården att jag tar en låg lön så kan jag bevisa motsatsen. Så att jag gick faktiskt ner till en lön på 40 000 i månaden, som kanske, ja, hockeymässigt i elitserien var det väl inte bra, men det tror jag inte många vet om heller.
Nej. Men vad tjänade du annars? 100, långt på 100 000 i månaden ungefär?
Ja, en bit över det.
En bit över det, ja.
Mm. Ja, närmare 200 kanske.
Ja.
Just så att, men då tänkte jag får ta den vägen och bita ihop och visa och träna upp mig igen och spela bra. Och sen, efter det året lossnade, så var jag tillbaka igen på den nivå jag tyckte jag skulle spela på.
Ja, det är intressant. Du alltså går ner jättemycket lön till 40 000. Det är ju... Det är ju kaffepengar på att säga.
Nej, men det var väl lite, men jag kände, vi ville ju, samtidigt så ville vi hem till Stockholm igen. Mm. Och Djurgården var väl lite, men då kände jag att jag får väl ge lite bevisa här. Och visa att jag kan spela bra hockey igen, och det var ju skönt, så att jag tränar bra. Och liksom, sen kändes det som att jag var tillbaka igen. Och det...
Kunde ge liksom en extra inspiration? Nu spelar jag för lite pengar, nu ska jag visa de här. Alltså, kunde du liksom till och med lite extra tändväska till och med?
Nej, men det är väl mer pressen sen för att komma och spela bra igen. Så att du kan... Jag vill ju spela några år till hockeymässigt, så att säga. Det var ju mer för att tänka på framtiden också. Att spelar man bra nu så man kan... Kanske om man inte ska kvar i Djurgården komma någon annanstans. Men det kändes bra. Jag trivdes alltid bra i Stockholm och Djurgården. Så att det var skönt att det gick bra då.
Du var 29-30 år då när du kom tillbaka till Djurgården efter Malmö och Schweiz och Amerika-äventyret.
Ja, ja. Nej, men sen hade vi några tuffa år med Djurgården, som jag sa innan, med lite sämre lag. Det var ju liksom försöka komma undan kvalserien varje år som vi hade som, inte målsättning, men det blev ju där vi hamnade. Men de åren spelade ju faktiskt bra och väldigt bra poängmässigt.
Ja, du vann ju till exempel poängligan 06-07.
Ja, nej, men ja. Det kändes ändå som de åren när vi ändå hade tufft. Jag tyckte ändå att jag bidrog väldigt bra där. Alltså, jag var väl nyckeln till det offensiva, att vi kanske skulle klara också. Så att, det är ändå skönt att de åren, att man spelade bra när vi hade så pass tufft med ekonomi och sånt i Djurgården.
Vann poängligan 06-07 på 23 plus 41, 64 poäng. Du kom före Pavel Brändel.
Ja, exakt.
Ja, Mora IK spelade han i då.
Ja, det var tajt där.
Ja.
Nej, men det är samma. Vi stod, jag har alltid gillat Brändel som spelar, känner. Men sen ibland på teckningar så brukar vi stå och säga, han brukar skoja att någon gång måste vi spela ihop, sa vi. Men tyvärr blev det aldrig av. Så att, vi var lite vapendragare där, men samtidigt så tycker jag han är skön lirare. Han kan i alla fall sätta dit puckarna.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hur var det då att hamna, liksom, när du kom in i Djurgården, så var det, ja, då kom du in i ett vinnande lag och vann direkt. Och hur är det att spela ishockey, så att säga? För du, ja, det är kontrast att spela i ett lag som fungerar och ett lag som får kämpa. Det är stor skillnad att gå till jobbet.
Ja, men absolut, framförallt träningsmässigt. Kommer det till ett vinn, ja, där du känner att du har ett bra lag och kan vinna. Det är klart att mentalt så är det ett lättare år. Jag menar, de här tuffa åren vi hade i Djurgården, när du liksom ligger på med kniv mot strupen hela säsongen. Det tar mentalt och det är tufft att träna. Och det spelar ett bra lag vinnande, så är det en skön känsla när du kommer till träningen. Det är lite mer avslappnat. Annars är det rätt spänt läge hela året.
Hur var miljön då? För Djurgården och Djurgårdens supportrar är bortskämda. Bortskämda med segrar och hade haft fina perioder innan. Och så nu får de, som sagt, fick ni spela för överlevnad. Och det visste ni om när säsongen började.
Ja, ibland visste vi det. Vi hade ju så pass dåliga, men vi hade lite sämre trupp än många andra och på olika positioner. Men sen, det är klart, fansen är bortskämda. Sen var de ju vana, alltså från, ja, om man tänker på tidigare tillbaka 90-talet, det var ändå en rolig hockey också. Vi gjorde ju oftast mycket mål och många bra spelare, så att de blev lite bortskämdare också, men de hjälpte till bra och de har ju varit, ja, underbara fans i alla år, så att de hjälpte till på ett bra sätt också.
Jag brukar fråga djurgårdarna, den här djurgårdsfamiljen säger man. Det gäller både fotboll och ishockey. Vad är det? Berätta den här familjekänslan som ni djurgårdare är så stolta över.
Nej, men som spelare tror jag, när du kommer in i Djurgården, så du lär dig på ett visst sätt. Liksom, samtidigt när jag kom upp, när de här Eriksson och Södergren, de här, du lär rätt snabbt hur du ska bete dig som Djurgården och hur, som sagt, du filmar alla, du ligger aldrig ner på is eller, ja, gör man illa sig såklart, men sen som fans, de har väl alltid stöttat, det har alltid varit bra drag och bra klack och bra stämning på matcherna, så att, ja, det har ju bara funnits där, så det är svårt att förklara exakt vad det är, men det är, man kommer in i det, det har bara funnits i väggarna.
Jag minns det, en sekvens här för några år sedan när det var, ja, det var några som satt med säsongsbiljett i 50-årsåldern och skrek massa glåpord, så att du reagerade starkt och din fru och dina barn, du tog inte med dem till matcherna för att det var så, språket var så grovt.
Ja, men det var väl inte bara mot mig, eller de satt väl på familjeläktaren med några barn, där alla sitter fler barn, så att det var väl mot alla spelare på isen, och så min fru vände väl sig om och säger att det liksom kan försöka vara lite, det sitter ändå barn och familjer runt, men det är väl stora problem på alla arenor idag, både ja, hockey som fotboll i Sverige, tycker att
men din dotter blev ledsen, hon bara gråta.
Ja, hon bara gråta, så att det var slut, det var ingen mer hockey för henne där, så det är ju tråkigt när det kommer så långt, och ja, de var lite hetsiga om man säger så. Ja,
du la ut på Twitter och du fick medhåll från spelarkollegor, och fick du tag på den där rackan som satt där på sektion, vad det nu var för någonting?
Nej, det blev inget vidare sen på slutet. Vi kom inte så långt med det där, men det är väl ändå bra att försöka markera, tycker jag. Och det borde väl fler göra i vissa fall. Och jag tycker ändå idrott ska vara för alla liksom, och familj. Man ska inte behöva strunta och gå på med barnen, och det gäller ju alla människor, så att det ska vara familjärt idrott. Mm.
Hur påverkades du av när du var en hög profilspelare så att säga, och då får du ju mycket positivt och negativt. Hur upplever du på isen när det liksom kastas glåpord? Att bortafansen gör det väl en sak kanske, men hemmafansen?
Nej, men det är som jag säger, när man är väl på isen, det är klart man tänker på det, det gör man ju. Men sen, som jag säger, jag tror man lär sig med åren, sen vet man att det är rätt hetsig stämning. Så att man får försöka borsta bort det. Sen är det tråkigt att ens nära och kära och familjen och andra folk ska sitta och behöva höra lite härliga olika ord i öronen. Det är ju inte roligt.
Nej, det är precis, det är vuxna människor också, ja. Så, men det, ja.
Men det, man hoppas ju det ändrar sig, men det, jag tror,
har det tror du?
Nej, jag tror nästan det blir värre faktiskt. När man går på fotboll och så, man blir ju rätt chockad när man ser, ja, vanliga människor, de är så inne i matchen. Jag förstår inte riktigt, men det är kanske när man inte har varit uppe i idrotten på så hög nivå att man lever sig in i det, men man hoppas ju att det kan bli en liten ändring på det framåt, eller ja.
Ja, det är ju evigt, ja, det är ju överallt i hela världen och som det där pågår i alla stora sporter. Sen så går vi vidare här då till säsongen 08-09. Då gjorde du 53 matcher, 57 poäng, och sen sa du adjö till Djurgården och flyttade till Helsingfors.
Ja, Ryssland först.
Ryssland först och sen, just det.
Sen blev det Jokrit.
Jokrit, ja. Vad hände i Ryssland för det första?
Ja, det var kalabalik.
Jag berätta.
Nej, men jag skrev ju kontrakt med GM, nu kommer jag inte ihåg ryska namn, i Atlant med Tyschere.
Ja.
Så att kontraktet var klart, kom dit, så spelade med Sergej Mosiakin då, storstjärnan som jag... Och det blev ju där också, då tog ju gamla tränare, både som GM och tränare, så att han ville att jag skulle vara defensiv center. Så det blev lite konstigt där också när jag kom dit. Och det, jag sa att jag kan spela center, men han ville ju ha en defensiv center som täckte upp med Mosiakin och... Vad hette han där, Tjecken? Bullin eller så hette han. Vart Montreal några år tidigare. Mm. Så att det blev lite kollision där och fel också, tyvärr. Men spelmässigt på försäsongen gick det väl bra. Jag hade ju som taktik att mata Mosiakin med puckar så han skulle vara nöjd. Det funkar bra då. Men sen blev Norsek ledig. Så att du förstod att han ville ha en defensiv center. Så att det blev lite... Även fast jag hade kontrakt, alltså, det gällde ju inte, det var kalabalik. Jag satt i Moskva där 6 veckor i min lägenhet och fick inte komma in i hallen och inga passerkort. Och jag tänkte, nu släcker de det. Sen släckte de det i internet och allting, så det var ju vuxen mobbing på hög nivå. Men det var bara att bita ihop där. Jag kunde inte lämna landet med tanke på att jag skulle ha rätt till mina pengar. Men det blev ändå, ja, det blev inte som det stod i kontraktet.
Nej, men löste det sig på något sätt? Eller?
Ja, det gjorde det, men jag förlorade ändå nästan 40% av det jag skulle haft i kontraktet, så att säga, man nu skulle fått sparken vissa datum och så att, men som sagt, det är djungens lag i Ryssland och man vet ju vad man ger sig in på. Man trodde ju ändå att kontrakten skulle gälla, men det... Sen blev det Jokrit i Helsingfors efter det då.
Så att... Men hur var det förresten, hur var det var i Ryssland då? Men i den tiden när man sitter 6 veckor i Moskva utan internet och titta i väggen och inte veta, då kunde ju ringa när som helst och säga, nu är det dags, nu ska du spela.
Ja, man vet ju, det är det. Men det är lite så, annars är det bra ju. Utanför Moskva där så hade jag ju Mikko Loman, finsk kille som bodde hos Gerbe, gamla Färjestadmålvakten, som bodde i samma hus. Så att så sett, hockeymässigt trivdes jag faktiskt bra. Jag hade då min fru och äldsta dotter hemma då, så att de skulle pendla. Så att det var väl det som var lite jobbigt. Men det är tufft, det är en helt annan mentalitet där borta. Sen när det går så långt som det där. Men det, ibland får man bita ihop och ja, kriga på.
Hur tänkte du när du sitter 6 veckor ensam i en lägenhet i Moskva och du kände att det, liksom, det hör ingenting, det är bara du hade väl hjälp av ett ombud som peppade dig och sa vad du skulle göra?
Ja, jag hade ju Jocke Persson som agent, men sen ryska, jag satt ju med de här ryska gubbarna på kontor, ingen pratade engelska, de försökte få mig att skriva på papper hit och dit, men jag sa jag kommer inte skriva på ett papper här så länge jag inte ser det på engelska liksom. Det var ju speciellt, och sen laget var iväg på sina matcher, så att jag åkte in till Röda torget där och fika och ja, försökte hålla mig, men som sagt, jag tränade på gymmet på eftermiddagen, de inte, men sen drog de in en av mina passerkort och sånt, så att, men jag visade mig på hallen varje morgon första 2 veckorna för att de inte skulle kunna hävda att jag hade lämnat Ryssland. Så då kom jag in och drack kaffe, jag mötte coachen, han tittade inte ens på mig liksom, och det är en annorlunda situation kan jag säga. Så att det var rätt långa veckor.
Hur löstes det då?
Nej, sen löstes det med alla papper, sen kunde inte vi komma någon vart med den här kontraktstvisten med, ja, man vet ju inte med advokater och så där borta heller, det kan ju vara, det är liksom stoppa pengarna i rätt ficka, det är lite så det fungerar. Så att, och sen, ja, då fick vi skriva på det där, och det var inte så mycket ord om, jag kände att jag ville ändå spela hockey i år, så att då var ju hockey en bra lösning där, skattemässigt också när man inte kan flytta hem, så att då dök det upp.
Vem var i Jokerit när du kom dit?
Först, vad heter han? Först var det han, gamla finska coachen, vad heter han nu igen? Nu kommer jag inte på namnet.
Han och Jortika?
Nej, han kom sen. Ja. Nej, först var det, nu kommer jag inte på vad han heter, det kommer snart. Gammal finländsk landslagscoach också. Nu står det helt still.
Ja, du får komma tillbaka sen med den. Ja, och så var det Jortika sen. Han och Jortika, han och Jortika som har varit i Malmö.
Ja. Ja, men han och jag, han är ju lite som Falken och Putte. Han är ju lite så här butter, men han och jag gick bra ihop. Vi hade inga problem och han hade hårda krav på mig. Han sa, så länge du levererar det jag är nöjd med så låter jag det vara. Sen var det, han skällde ju ut. Ja, man har ju fått sett hans berömda utskällning när man är lite yngre spelare, så att herregud, han... Det är en hård gubbe.
Ja, men du gillar de här tuffa karaktärerna ändå, som Falken och Putte och Jortika. De låter ju verkligen och verkligen bestämda.
Ja, nej, men som jag sa, jag tror jag blev rätt hårdhudad första åren där, när jag hade dem, och man lär sig väl sen när man blir äldre. Ibland får man ju lyssna och vara in och ut liksom, för att man tänker, det är inte alltid man tänker positivt vad coacherna säger, så att man får lära sig där och sålla orden lite.
Det var alltså säsongen 09-10 i Jokerit, och det gick väl helt okej där. 39 poäng på 45 matcher, ni gick till slutspel då. Men ja, hur skulle du vilja summera tiden i Helsingfors?
Nej, det var väl okej. Vi hade ju ändå bra lag, jag spelade med Hentonen där. Sen kom ju faktiskt, hjälpte jag till, och så Micke Nylander kom dit när han fick det problem i Chicago, tror han hade kontrakt då. Så då kom ju Virvelvinden Nylander in där och rörde om i grytan. Så att, nej, men det var kul. Spela med Micke igen. Och jag trivdes bra i Helsingfors som hockeystad, och Hartwall Arena är en kanonarena och spela i bra organisation. Så att det var ett roligt år.
Det var ingen tal om att det skulle bli ytterligare?
Vi pratade lite där, men sen ville de föryngra hela laget där. Och då kom ju han, vad heter han, gamla GM där från St. Louis. Jag är så dålig på namn, finska namn, kom ju hem då. Han är kvar fortfarande. Och då, det var ingen snabb, det köpte jag. Så att vi diskuterade, men då ville han ändå föryngra hela laget och allting. Så att, ja, då blev det som det blev.
Det var alltså 2009-2010. Då har det gått några år ytterligare då. Hur gammal är du då? Nu måste vi tänka. 73, 83, 93, 2003 då. Du är ju 36 år.
Ja,
37 år.
35, 36 då.
Ja. Men du har inga funderingar där på att sluta med ishockeyn? Du älskar hockeyn fortfarande?
Nej, men jag känner mig. Sen har ju inte jag haft någon skada genom åren. Jag har alltid hållit mig bra trim och klarat mig. Jag har haft lite ljumska såklart. Men sen har jag haft knä och någon axel och inte så många hjärnskakningar. Så att jag känner ändå att jag var lätttränad fortfarande och hade suget. Så att jag känner att jag kör på lite till. Då blev det ju HV 71.
Ja, du hamnar i HV 71, säsongen 10-11. Hur var det att bli smålänning då?
Ja, nej, men vi trivdes jättebra. Jag kände ju några där innan, sen jag spelade med landslag Davidsson och några till. Så att vi trivdes bra i Jönköping och allt. Sen spelmässigt blev det lite annat. Vi hade ju, som jag sagt, vi hade ju nästan för bra lag alltså i HV. För många kockar kändes det som första året när jag kom. Och det var nästan så vi hade 4 kedjor som kunde spela powerplay. Så att det blev en annan istid självklart. Och ja, det var väl en ny situation för mig också. Och sen så tror jag inte Janne Karlsson som vi hade som tränare, han hade nog ingen lätt uppgift i året med alla som ville spela.
Men det blev ett par säsonger i HV71.
Ja, två stycken.
Två stycken, ja. Och sen drog du till en sväng till Timrå.
Ja, eller det blev
skulle lite... rädda Timrå.
Ja, exakt. Ja. Men det var ju på slutet i HV diskuterade väl, så blev det ju lite, de köpte ut med den sista tiden. Det var på väg innan Uffe Dahlén kom in där också, så att, men det, då hade jag hade en liten diskussion med Frölunda där också då, men då kände jag att då hade ju familjen flyttat, då hade vi byggt klart det här huset. Mm. Och då flyttade de hem från Jönköping med skolor så för att det skulle funka vid jultider. Mm. Så bytte dottern skola. Så att då blev det att jag Timrå, det var en bra lösning för mig med familjen också, så jag kunde åka hem lite ibland och sånt. Jag visste att de skulle spela kvalserien redan då. Mm. Men jag kände ändå att familjemässigt så var det den bästa lösningen. Så att, men vi hjälpte till och de höll sig kvar i eliten i SHL då. Ja. Så att vi gjorde ändå det vi skulle.
Ja. Hur var det då? Hur helt plötsligt efter att ha spelat så många år i Djurgården så blev du van att byta klubb varje år. Hur är känslan att känna att du är en stampspelare, att det är liksom mitt lag, till att du, ja, du är, jag vet att det kommer vara ett, två år kanske och sen vidare?
Nej, men det är väl lite annorlunda. Det är klart, men det är lite så det funkar jobbet. Det är som för alla andra. Framförallt i NHL där det blir tradad hit och dit, fast du kanske trivs jättebra. Så. Men det är, då får man väl tänka liksom att man ska göra sitt jobb som spelare och man får ju ändå försöka leva sig in i den klubben och spela för den tröja man har och göra det bästa man kan. Så att, jag tror man får, det är bara att man tänker om man ska göra det man ska.
Och sen 12-13 då, jag misstänker att det var rätt viktigt för dig att få avsluta Djurgården.
Ja, men det var ju då när jag höll Timrå kvar så spelade, ja, Djurgården åkte ur, så det var ju en liten konstig känsla. Vi slog ju de två matcher i rad där med Timrå och det kändes så att de tappade det där. Men jag hade väl lite, Charlie tog ju över, så att jag hade väl lite, ja, jag började känna mentala biten att det kanske började närma sig slutet och på den nivå jag själv ville spela. Så att jag hade lite möte med Challe där och han var väl lite tveksam på också, jag, till Allsvenskan, om man skulle kunna hålla motivationen uppe på, ja, de här härliga bussresorna som är i Allsvenskan. Så att, det var väl också första året när jag haft lite problem med skador. Jag fick ett lårkaka två gånger på samma ställe, så jag missar väldigt många matcher, nästan 27 matcher tror jag. Så att det var enda gången jag ändå känt att jag får kämpa länge med skador, så att säga. Och sen, det blir tuffare när man väl också återhämtar sig. Så att jag kände faktiskt redan tidigt där, kanske i oktober, november, att ja, innerst inne hade jag nog, och sen här hemma med min fru Kaj, så att jag hade ju bestämt mig att jag kommer, ja, nu är det liksom, nu får det vara nog liksom. Så att det var ändå skönt att man tar det beslutet ändå, kunna sluta när man själv vill.
Det är viktigt, för det, vi har ju sett exempel på många spelare, inte minst Foppa kanske då, som så gärna vill avsluta när han själv vill, inte när kroppen sa till. Vad tror du som driver så många att få ta det beslutet på liksom?
Nej, men jag tror att det är som Foppa, som vi är i samma ålder, vi har ju spelat länge på Pojklands lag och så. Jag tror liksom för en själv i huvudet att det är ett viktigt beslut att kunna ta, att nej, men nu är jag nöjd liksom. Sen är det tufft att sluta om man är sugen på spelen när man blir skadad. Det hände ju som Färnholm till exempel i Djurgården, som fick sin hjärnskakning och tyvärr fick sluta väldigt tidigt. Så att det kan ju ändå förändra ens tankar och drömmar kanske, om det man har tänkt med hockeyn framåt, och så kanske man inte har planerat något annat.
Nej. Men då hade du redan funderat på jag tänkte, du slutade alltså i mars, om vi bortser från det här inhoppet i Haninge då, som var med på skoj då, så slutade du i mars 2013 och då skulle du fylla 40 år då på sommaren. Minns du känslan när liksom det var över?
Nej, men jag satt, sen var det så dumt, för att vi hade ju planer att spela upp Djurgården i året igen, men det var ett tufft år tror jag för alla faktiskt mentalt, och det var ändå lockout, så då kom jag ändå Hörnqvist hem och Landeskog var hemma, sväng i Djurgården, och ja, det var, ja, alla hade det tufft i året mentalt, och det, tyvärr kunde vi inte spela upp Djurgården direkt, och det hade väl andra som, vi hade ju krav från fansen, alla tänkte att men Djurgården åker tillbaka snabbt, så att det blev inte lättare mentalt heller. Men jag tror att jag kände, ja, det är klart det känns vemodigt, men samtidigt så har man har ju en känsla som känns bra också när man väl har tagit beslutet.
Var ingen tomhet?
Ja, både och. Samtidigt så var det ju, alltså man har ju haft samma inrutade liv sedan jag var 16 år. Alltså jag har haft ett underbart äventyr med hockeyn och allting, men man har ju vetat schema liksom från, ja, du slutar säsongen i april, sen börjar den i maj, du tränar, du har dina lite ledighet, och samtidigt så var det en skön känsla liksom där första julen, då stack vi till Jamaica. Till exempel min mamma fyller 70, min fru 40, så var vi där. Det har jag aldrig kunnat gjort sedan jag var tonåring liksom, så att det är mycket möjligheter också, eller andra saker man kan göra. Sen med lite mer tid hemma och, så att det är klart, hockeyn kommer ju alltid saknas på något sätt. Självklart, men de har varit en så stor del av livet. Men jag tycker min övergång var rätt, den känns bra.
Familjen, hur har de stått ut med framförallt, i början var det väl ingen problem, då var det ju Djurgården jämt, va? Men ja. Då var det som att jobba på banken, höll jag på att säga. Men de här andra åren när det har varit osäkerhet, flyttar fram och tillbaka, hur?
Ja, liksom, när det blev lite flyttar, det enda positiva var att den äldsta dottern som är 12 nu, hon hade inte riktigt börjat skolan, hon började skolan i 6 år i Jönköping, så att, ja, det är väl där den känsliga punkten kommer in när barnen börjar bli lite större och de ska rota och så, hålla på för mycket. Men sen, som sa, när jag drog till Ryssland där, så var jag själv, och det är ju inte den bästa lösningen, men samtidigt så vill jag inte ha familjen där heller. Alltså hela tiden, utan, och sen Helsingfors och, nej, men det var här med skolan, det får inte bli för rörigt och det är aldrig kul att vara borta ett helt år. Man, ja, de var ju hälsa på ofta, men det blir inte riktigt samma sak.
Mm. Vad jobbar din fru med nu?
Hon är inom rekrytering, alumni, rekryterar folk och såna bitar.
Ja. Ja, jag tycker hon är skönt att det är att slippa behöva bekymra sig och oroa sig för att vi ska flytta nästa år.
Ja, det tror jag. Nej, men sen hade vi ändå en plan att Stockholm, vi kommer flytta hem dit någon gång.
Det är en Stockholmstjej också.
Ja, för Huddinge.
Ja, Huddinge. Ja.
Så att det var ju planen, och sen, ja, jag har väl lite tid att ta igen också, även fast hon gör det mesta arbetet här hemma. Så att, nej, men det känns bra. Sen nu som mäklare kan jag jobba här ute på Värmland Gustavsberg, så jag är nära hem och sådana saker, och det känns bra.
Ja. Är det några likheter med vad hockeyspelare och mäklare?
Jag tror man kan vara rätt målmedveten. Sen träffar man ju många olika människor. De har gjort i idrottsvärlden också. Och i många lag när man läser tätt inpå. Så att jag tror man är van att träffa mycket folk. Jag tycker det är roligt att träffa nya människor. Så att jag hoppas att det känns okej nu. Det, som jag sa, det tar väl ett tag att komma in i sitt nya liv här också. Men det blir nog bra.
Vem är den bästa spelare du spelat med? Den som har haft bäst kemi med.
Bäst kemi som jag spelar med, ja, det får jag nog säga.
Både den som har haft bäst kemi och den som du tycker är bäst.
Ja, det var nog
det olika.
Bäst tycker jag, ja, jag får inte säga Mats Sundin när han var med lockouten 94, va?
Det är klart att du får säga honom.
Det var helt okej. Nej, men han är ju en underbar spelare som jag känner väl, både på isen och privat. Så att, men sen som jag spelar mycket med, det är Espen Knutsen. Får jag inte glömma, han och jag.
Rampo,
det var otroligt kul att spela med. Vi tänkte exakt på samma sätt och visste vad vi hade varandra. Så att det var roliga säsonger att spela med.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Oj, oj, oj. Ja, det får jag nog säga Foppa faktiskt. Det var ju redan, som jag sa, vi är samma ålder. Vi mötte ju dem i T-pucksfinal också med Stockholm när vi förlorade med 3-2. Men då var ju kanske Näslund den lite större stjärna just då. Men man såg redan första året när vi pojklandslag så att han kommer bli bra. Han har en vilja av stål och alltså, vilken fighter, alltså, det fanns redan då.
Vem är den bästa tränaren du haft? Eller vilken tränare är den bästa du haft? Eller den som betytt mest för dig? Du kan ju nämna flera om det.
Ja, men jag brukar faktiskt framhålla 4. Det är dels Putte Karlsson, Lasse Falk, mina första år. Och sen och
varför då? Varför?
Nej, men de lärde mig mycket. Mm. Alltså allt spelet och sen hur jag skulle... Alltså, vi tränade rätt mycket på den tiden också. Det var inte så mycket lediga dagar för oss yngre. Utan, nej, men de lärde mig mycket hur jag skulle tänka. Liksom, och de lät mig ändå vara rätt kreativ. Även fast jag var rätt hårdhållen inom vissa ramar. Och sen Wikegård tyckte jag var bra. Jag gillar en del som...
Vad hans
styrka tycker? Ja, men jag tyckte han är också lite vinnarskalle. Verkar lite hård, men jag gillar både som privat och som tränare. Så att stor respekt för honom. Och sen Särkjärvi. Det är väl de nämner jag också.
Särkjärvi, varför då?
Nej, men jag tyckte han har lite annan ledarskap. Eller hur han, sin stil som tränare. Han försöker lära känna människorna bättre samtidigt. Han kanske har lite mer defensivt tänk.
Han är mjukare som människa.
Ja, men lite ibland, ja. Fast han kan vara hård ibland liksom. Men jag gillar hans person och hur han tar personer och framförallt yngre spelare tycker jag. Så att de 4 tycker jag ändå så här, som jag kan tänka att jag gärna nämner också.
Nummer 23 sa vi inledningsvis. Det är du evigt förknippat med i Djurgården. Varför blev det 23?
Nej, det var ju faktiskt en enkel land. Jag fick nummer 23.
Ja, det var Mattias mycket... som sa det. Här kommer nu en kille från Huddinge. Du kan ta 23, det är ledigt.
Ja, Bröna Kelsan. Det var inte så mycket att tänka på där. Liksom. Det var inte direkt för att man bad någon annan av de mer rutinerade byta, tror jag. Nej, men det var inte så noga just då. Utan jag var bara glad att komma upp och köra på där i Djurgårdens A-lag. Så att... Ja, jag hade nummer 2 tror jag i tumman när jag började.
2, det var Challes nummer.
Sen fick jag väl 7 när jag kom till Edmonton. Det kändes inte alls bra. Backnummer som jag brukar säga, men det blev så. Men nummer 23, det, ja, sen har det suttit i liksom.
Har du haft någon sån här idol? Jag kan tänka mig, eftersom du är djurgårdare, att det är lite Kenta Nilsson Magic över. Han varit en förebild?
Ja, men jag gillar ju han. Sen fick jag ju faktiskt spela med. Nu kommer inte vi igår, han kom hem till Djurgården. Så att jag alltid gillar hans personlighet och stil och liksom lite glimten i ögat, och sen hans känsla som på isen. Självklart tycker jag han är helt underbar att titta på, som skön person. Så att han har jag haft också som sett upp till.
Hur ser du på svensk ishockey idag i allmänhet och kanske Djurgården i synnerhet? Det har ju varit för båda Stockholmslagen ungefär som det var en period för när du spelade. Det är att hålla huvudet ovanför vattenytan lite grann för Stockholmslagen.
Ja, men i året, Djurgården tog ändå kliv framåt i år, tycker jag. Men nu blir det lite utmanande. När du spelar bra, nu tappar de ju, inte halva lag eller på sig, men många ledande spelare poäng. Så att det är ändå kul att se att de har en, jag tycker de har hittat en liten röd tråd hur Djurgården ska byggas upp igen, med att de vill ha en offensiv hockey, mycket pucken i hav som det fanns redan på 90-talet. Det tyckte jag Djurgården har tappat sig några år senare, men nu har de en plan hur de vill spela och vilken spelartyp de vill ha in. Och sen tycker jag det är kul som AIK är nära, att de kommer igång också.
Det behövs.
Ja, men jag tycker
för
det.
Hela ishockeyn, den här derbyrivaliteten. Nej, men fotbollen har mycket byggt upp kring, naturligtvis efter tre starka Stockholmslag som drar publik och sprider sig.
Jag hoppades ju lite på AIK. Jag skrev något på Twitter och fick jag lite härliga inlägg av Djurgården. Men det var ju mer för igång. Jag tycker AIK är viktigt för Stockholmshockeyn också, och för Djurgården. Framförallt att få in den här derbykänslan. Så att, ja, det var synd att de inte lyckades, men det var en tuff väg för dem att gå också.
Apropå Twitter, du är härligt orädd på Twitter. Du sticker ut hakan. Vad var det senast du fick? Det blev, nej, Perra Jonsson, det är inte rätt gubbe. Jag har haft honom. Det gick ju bra och du gillar ju Perra, vet jag ju. Men ändå så du sticker ut hakan. Ja,
det har väl fått från mina första två tränare. Ja. Hårdhudad. Ja. Nej, men sen ibland det, men med Perra, det var ju liksom mer som tränare. Jag tycker han är en underbar person och trevlig. Det är inget sånt som är. Sen tror jag det taktiska, det blev ju ett bevis nu när de kom upp i SHL. Men ja, Leksand, det är bara gratulera. De gjorde en underbar resa, så att, det är kul för Leksand också.
Ja. Ja, hur ser du på framtiden för svensk ishockey? Fler och fler spelare försvinner ju utomlands. Det är rekordmånga i NHL, KHL har kommit till och Schweiz har ju alltid, Mellaneuropa har alltid funnits där. Hur ser du på svensk ishockeys framtid och rekryteringen? Det är en svår sport, inte minst i Stockholm, att spela, för den är dyr och det finns få ytor.
Ja, men det är en utmaning. Det ser man redan här ute i Värmdö. Min dotter åker kolla hur man ser träningen. Det är, som du säger, det är dyrt och sen... Ja, vad ska vi säga, SHL, det är tufft om man tappar de här spelarna nu när Ryssland, sen det är rätt många Schweiz också. Sen nu när de ökar på lag, så jag tror kvaliteten i SHL generellt har väl sjunkit lite, men det blir ju så också när det blir lite urholkat på spelare. Men ja, jag vet, jag har ingen bra svar på det, men det är klart det är lite oroligt. Sen det är ju bara att gratulera de här yngre som kan få sticka över och få chansen tidigt. Sen är det synd, kanske några kanske ska börja stanna hemma och bli lite mer ledande spelare i SHL kanske innan de sticker över, men alla tar olika vägar. Jag tror det är svårt att styra det är lite business.
773 SHL-matcher, 206 mål, 375 passningspoäng. Det blir 281 poäng totalt om jag... Du som är bra i huvudrätning, det stämmer, va?
Ja, ja. Det kan
nog. Det är flest poäng i grundserien av alla spelare genom tiderna.
Ja, men det har jag fått höra faktiskt. Jag har inte superkoll på det, men jag vet i alla fall i grundserien. Som slutspelare har väl Davidsson och Jörgen, tror jag, Jönsson med på det. Och vi hade några ord om Djurgården när vi tyvärr inte gick till slutspel. Annars hade jag gärna haft det rekordet också. Ja. Nej, men det är klart jag är stolt för det. Och det visar väl att man har haft många bra säsonger, framförallt. Så att det känns bra.
Och en del spel i landslaget har också blivit.
Ja, lite grann i alla fall. Ja. 60-någonting var landskamper och...
Ja.
Det var väl också tyvärr inga medaljer då. Jag tror vi förlorade semifinalen båda. Eller i Sankt Petersburg, tror vi. Det var ju femma, sexa tyvärr. 2000, va? Ja. Sen var det Moskva 05-06 någonstans. Det var fyra, tror jag. Så att, tyvärr inga medaljer. Men...
Ja, du ville komma hem och vi var ju på Sergels torg.
Nej, men det var roligt. Men då vi mötte ryssarna där, tror jag. Eller i semifinalen. De hade, det var ju alla hemma. Och Värsken, Malken, hela gänget. Så att... Sen torskade mot Kanada i bronsmatchen, tror jag. Så att, nej, men det var väl samma där. Det var väl några år jag var på håret också, komma med innan där. Men jag blev bortblockad som sista man. Så att, det är klart man har varit lite irriterad på sådana saker också.
Vilken förbundskapten har du mest tur på? För du har ju varit ett stort namn och varit nära. Vilken när du tycker, där borde jag verkligen ha varit med, för då var jag bra.
Ja. Nej, men det var nog där jag spelade med Micke Johansson själv. Det var ju Kent Forsberg var coach. Jag tror det var två år i rad jag gick på slutet där. Jag tänkte, fan alltså, men det, jag känner ju han med Peter sen tidigare. Så att det, men det är så det är. Men det är klart man är förbannad då när man väl är laddad och det har känts bra liksom i kroppen och hela säsongen. Så att, men det är så det är, så att ja. Det är inte så mycket man kan göra.
Vad sa vi? 22-23 säsonger på...
Ja, 23 blev
23,
väl på...
Ja, 24, men om vi tar Haninge också då.
Ja, 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 24.
Det låter bättre, vi säger 24. Ja, det är 24. Ja. Vad minns du bäst från den här... Jag menar, det är ju fjärde sekel som du har spelat ishockey på högsta nivå, va?
Nej, men självklart så minns man väl första säsongen när vi vinner guld där. Sen var vi i Europacupen när vi mötte de här ryska lagen då, som hade sina storspelare kvar. Shamnov och Semak, vad hette han, när mötte Dynamo Moskva som var riktiga lirare då. Nej, men sen minns jag mycket de här många spelare som jag spelat med, så mycket Johansson, Espen Knutsen, Hörnqvist, Thoresen, så att liksom man ändå hjälpt till och man har spelat bra ihop med många och det känns ändå som man ändå gjort många spelare bra och haft det spelsättet, även fast man kanske inte riktigt har haft den stämpeln på sig, men man har ändå hjälpt till och kamperat ihop med många bra spelare.
Finns det något sådant här ögonblick som att, när du tänker tillbaka, det är naturligtvis jättemånga, men sådär som du blir extra glad när du tänker på?
Nej, men det är
något
kul.
Speciellt mål, någon tunnel, någon framspelning?
Nej, men vi mötte väl Timren och slutspel. Vad hette han, finska målet, den stod i Kalli, vad heter han nu igen? Som stod förut.
Ja, det finns kan
du ser jag och namn, alltså det är bra på ansiktet.
Jag kommer komma ihåg när vi precis har stängt av den här.
Men då där jag har ett mål som jag fintar bort han totalt för vad heter han, kommer hem från NHL där och när det var lockout, så att vissa mål kommer ihåg, passningar och så här, men sen är det kul med att spela som Hörnqvist som man har spelat mycket med när man ser dem lyckas längre fram och Thoresen och ja, det är en skön känsla att spela med de killarna.
Mm. Han bängar ju alltså. Ställer sig framför mål nu för tiden. Han har tagit över till Holmström.
Ja, nej, men han har gjort det jäkligt bra. Liksom. Han har gjort en jäkla resa snabbt liksom, när han kom från Djurgården. Det gick ju fort för när han kom dit bort. Så att, oerhörd vilja, kämpa. Så att det är ett bra bevis liksom, att det kan gå snabbt också. Mm. Även fast man kommer från lite lägre divisioner så kan det gå fort uppåt.
Mm.
Så att, kul att han har lyckats. Och han gör sitt jobb och han är en bra kille att ha lag.
Jag tänkte... Så här, avslutningsvis, finns det något sånt här tips du kan liksom föra vidare till unga spelare som lirar hockey att de ska tänka på eller ja, så där generellt?
Nej, men det är framförallt ska vara kul. Sen hålla på med så många sporter man kan så länge det går tycker jag, för att variera sig och variera huvudet och tänkandet och allting och sen ja vad säger man? Göra, ja, ha kul. Det är det viktigaste från början.
Mm.
Och sen träna extra på det man är bra på redan och träna mer på de sakerna också.
Ja, hur är det med handledarna? De här handledarna, berömda handledarna. Du måste ha tränat. Visst då du har känslan, men du måste ha tränat väldigt mycket på att stå och chippa puckar och lägga på det som landar fint på mage och sånt där.
Ja, men sånt har jag gjort. Jag har varit med för sådana, så jag har inte åkt och dribbla så mycket så här, du vet, på träningar. Så att jag, med, som jag hade alltid så här ritualer på värmning. Jag stod och flippa 15 puckar in som skulle landa på punkten. Liksom, så stod jag där nötterna minuter. Så att sådana saker jag håller på mycket på träning. Det är väl det jag har levt mycket på också. Men jag har varit väldigt noggrann med passningsspel och sådana saker. Jag alltid försöker få pucken till mina medspelare på, så att de ska ha så bra läge som möjligt. Så har jag väl alltid tänkt.
Men visst är det roligare att göra målen och passa?
Jag vet inte, jag kanske skulle ha skjutit lite mer. Jag har gjort en jäkla massa mål där. Jag har haft kanonlägen och ibland tänker jag efter, sen är det gamla matchbilder liksom, varför skjuter jag inte? Det är ju typ halvt öppet mål, så ska man passa någon annan som...
Var du inställd på att du skulle passa? Eller var, nej, men varför blir det så?
Nej, men jag tror att det satt i ryggmärgen på något sätt. Det var inte så här liksom, jag ser ju såklart att jag har ett kanonläge, men så kanske jag ser att exempel att Hörnqvist kommer på bortet och ja, då blir det liksom på något sätt att det bara pucken blir levererad dit. Jag vet inte varför.
Det är osjälviskt ju.
Ja, men det har nog varit många gånger.
Ja.
Men samtidigt så har väl det har bara liksom blivit av och på något sätt. Det är svårt att förklara, men
titta lite som hastigast här på dina siffror, får vi se vad din bästa målsäsong i karriären på hög nivå. Ska vi se vad den är? Jag ser du har 23 mål här en säsong. Det är den fina säsongen då när du vinner poängligan, 06-07.
Ja, jag tror jag och Hörnqvist gjorde 23 mål.
Ja.
Till båda två faktiskt. Ja, men det, ja, jag kanske har gjort, alltså, jag var väl ändå en hyfsad målskytt med ett hyfsat skott, men
ja.
Tyvärr så kanske jag var lite mer själv, som sagt, det har jag fått höra massor med gånger, men det är svårt att ändra på.
Ja, jag tänkte inte, nej, i år ska jag fasiken göra, nu ska jag inte passa så mycket, nu ska jag skjuta mig själv. Tänkte du inte så bland?
Jo, men det har jag tänkt ändå sen jag var liten.
Ja.
Men på något sätt har det liksom bara suttit i ryggen, men jag kan inte förklara varför, tyvärr. Nej. Men det har klart det har varit roligt att kunna komma upp mot 30 mål kanske någon gång, men det, så blev det.
Du har gjort många spelare bra.
Du har skickat några till NHL.
Nej, men de har gjort det bra också, men jag har nog hjälpt till, men de har väl fått bra lägen också. Så att, lite cred får vi ge mig själv, fast de har gjort ett jäkla bra jobb och är bra spelare. Så att, men det är kul.
Har du någon sån här devis liksom, när du går upp på morgonen och tänker på det här ska jag göra idag, eller så där, vad är det som liksom får du kliva upp på sängen på morgonen nu för tiden, nu när du inte har SM-guld och andra såna här mer konkreta pokaler att jaga?
Nej, men nu är väl, man har ju två döttrar och det är väl det som tar tiden. Det är roligt att se dem och kunna vara så mycket med dem och träffa vänner och bara vara frisk och må bra liksom.
Hur är deras idrottsintresse?
Nej, men det är rätt lugnt, och det är ju samma med min fru Kajsa, har aldrig varit intresserad av idrott, men det kan ju vara rätt skönt också. Bara komma hem och slippa snacka idrott och... Nej, men det är, hon älskar åka konståkning, hon spelar lite dans, fotboll, men det har tyvärr slutat med. Men jag tycker det är ändå viktigt att hon kan hålla på, för du får ändå en bra gemenskap och uppfostran inom idrottsliv också, så att sen får de prova vad de vill liksom. Det är inget, det de vill göra får man ju stötta dem fullt ut, så att vi får se, men det är kul att de håller på med lite saker.
Men konståkning, det kanske hade varit något för det också.
Nej, jag har ju blivit utmanad. Jag är inte i närheten, så
vet
att,
det?
Nej, det är då man inser att man ska inte vara så kaxig som hockeyspelare, utan det är bara att sitta och vara imponerad.
Kanske kan öva, det kanske finns en här familjepar konståkning eller någonting som du kan göra med dotter så småningom, va?
Nej, men det vet sådana här piruetter, det funkar inte riktigt att balansa. Hon slår mig det.
Har du rätt skridskor då? Du ska vara sån här där.
Nej, jag har ju inga taggar tyvärr. Nej. Men jag tror jag inte kan hantera dem, så att det är nog bra att jag inte gör.
Fredrik, är det någonting som vi ska ha tagit upp från din fina karriär här som jag har bommat, eller som jag har bommat, som du tycker är värt att prata om?
Nej.
Så din är du väldigt bra kompis med, vet jag. Eller hur?
Ja.
Hur mycket umgås ni där? Mycket umgås med hockeykompisarna idag nu när karriären är inte så långt bort, men ändå ett par år bort?
Nej, inte så mycket nu faktiskt. Nej. Det känns som alla blir lite så, alla är fullt upp och på sådana saker, så att det är samma Falk och de här Björn och alla har liksom fullt upp med sina, och sen har man ju sina närmsta vänner som man knappt hinner träffa ändå, så att det blir inte lika mycket tyvärr.
Men
det...
Hur mycket hockey försöker du gå på per säsong?
Ja, men jag tittar rätt mycket på tvn ändå.
Ja.
Så att, jag har väl sett 5 Djurgårdsmatcher i år då. Så att det är väl kul, men det blir inte så mycket ändå. Det är mycket annat, som jag sa, det är konståkning. Jag sitter här på Värmdö i ishallen där och tittar, så att nu är det min tur att backa upp dem, så att säga. Så att, det är kul att se ibland.
Tack så mycket, Fredrik Linkan Bremberg.
Tackar.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.